Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, rabbana zidna ilman, thumma ma ba'd. Vi ska idag, inshallah, studera det bästa som finns. Vi ska gå igenom några verser från surat al-mu'minun. De första verserna från surat al-mu'minun, där Allah ta'ala nämner egenskaperna hos dem som får paradiset. Och vilka är då dessa troende? Vi tänkte börja med att lyssna på dessa verser från Koranen.
Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ أماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
Tio verserna från surat al-mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala säger efter bismillahirrahmanirrahim: Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. De troende kommer säkerligen att få framgång, vinst, seger. Här nämner då Allah subhanahu wa ta'ala att de troende kommer att få framgång i detta liv och i nästa liv. Men hur nådde de dit? Vad var det de gjorde för att uppnå dessa höga nivåer? Och Allah subhanahu wa ta'ala här beskriver de troende som får framgång och vinst. Och han beskriver dem med egenskaper för att vi ska ta efter dem. Att vi ska göra samma sak som de gjorde. Och han nämner ett antal egenskaper. Och det finns en fin hadith som ni kanske har hört förut. Men folk kom till Aisha radiallahu anha och sa: hur var profeten Muhammeds karaktär sallallahu alaihi wasallam? Då så sa hon att hans karaktär var som Koranen. Och sen så läste hon, eller hon sa: om ni vill höra hur de är så ska ni läsa dessa verser. Och så läste hon de 10 första verserna från surat al-mu'minun. Yani så här var profetens karaktär alaihi salatu wasalam. Allah ta'ala säger som första beskrivning: alladhina hum fi salatihim khashi'un. De som ber med inlevelse. Den första egenskapen som de troende har är att de ber med inlevelse, med khushu'. Och khushu' enligt många lärda betyder, som Ibn Abbas, khaifuna sakinun. De ber med frukta och sakinuna, yani de är lugna. De är sansade. De är fridfulla när de ber. De är inte stressade när de gör salat. Och de fruktar Allah subhanahu wa ta'ala när de ber. De är rädda för Allah, rädda för hans straff och så vidare. Och Sa'di nämner det i hans tafsir. Och för de som inte vet, tafsir betyder förklaring på Koranen. Det finns böcker där man förklarar vad Koranen betyder. Sa'di, han säger, khushu' är att man ber med hjärtats inlevelse. Att man står framför Allah med kunskapen om att man är nära till honom. Om man har denna kunskap så kommer hjärtat att finna frid och vara lugnt. Och då kommer också kroppen att bli lugn. Och man kommer att be väldigt gärna lugnt. Och inte stressad. Och man kommer inte att kolla till höger och vänster. För man vet att man står framför sin Herre. Och man tänker också på det som man säger och det man gör i sin bön. Från början till slutet. Och han säger att det här är bönens själ. Eller khushu är bönens själ. Och det är meningen med bönen. Och en människas belöning är i enlighet med hur mycket inlevelse han har haft. Den här nämner Sheikhen att meningen med bönen är att man ber med inlevelse. Hela syftet. Bönen är inte gymnastik. Upp och ner, Allahu Akbar, som vissa säger, det är bra för kroppen. Bönen är först och främst för hjärtat, för själen, för din iman. Och då krävs det att man ber med ett närvarande hjärta. Att man vet att man står inför Allah, man ödmjukar sig själv. Man försöker förstå vad man säger för någonting, vad man gör för någonting. Inte står och tänker på andra saker när man ber. Och kolla till höger och vänster och klia sig hela bönen. Det här är inte khushu, det här är inte inlevelse i bönen. Och baserat på sin inlevelse är också din belöning. Ju bättre inlevelse, ju mera belöning, som du har nämnt i många hadither. Och att de som gör en bra wudu och en bra salah kommer att gå därifrån förlåtna från sina synder. Innan de ber med inlevelse. Och Ibn Kathir nämner också i hans tafsir att khushu uppnås i bönen för de som gör bönen till det viktigaste. När de väl har gått in i bönen så vänder de sig bort från allting annat. Tänker inte på någonting annat, utan bönen är det enda som gäller i det här tillfället. Och då kommer deras hjärtan att finna frid och deras ögon, eller de kommer att njuta med själen när de ber. Så som det har nämnts i hadithen att profeten alaihissalam, han sa: från det här livet har det blivit kärt för mig. Eller från de saker jag älskar i det här livet är parfym, kvinnor och jag njuter av att be. Genom mina ögons fröjd är i bönen. Det vill säga jag njuter av att be. Genom vad är det profeten Muhammed älskade i det här livet? Parfym, goda dofter, kvinnor och att be. Och han sa till Bilal radiallahu anhu: ja Bilal, aqimis salah, arihna biha. Bilal, kalla till bönen och låt oss njuta. Och det är så här en muslim ska vara. Han ska njuta av att be. Det ska inte vara kultur eller tradition och jobbigt. Som vissa säger, jag orkar inte börja be. Det är en välsignelse att få be. Det är en belöning att få be. Det är inte ett straff. Utan vem är det i slutändan som tjänar på att be? Behöver alla våran bön? Va? Nej. Wallah, om hela jorden inte ber, alla blir inte fattigare. Inte svagare. Utan människan skadar sig själv. Det är vi som behöver Allah, det är vi som behöver be. Och det är vi som mår bra av att be. Kom alltid ihåg det här. Och Shinqiti nämner i hans tafsir att Allah Ta'ala har lovat dem som ber med inlevelse, med khushu, förlåtelse och stor belöning. Som Allah nämner i surat al-Ahzab: wal-khashi'ina wal-khashi'at. Att de män och kvinnor som ber ödmjukt. Och så säger Allah i slutet på versen: a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah har förberett för dem förlåtelse och en stor belöning. Så det finns mycket belöning i detta, i att be med inlevelse. Och Allah Ta'ala nämner också att de som inte ber med inlevelse kommer ha väldigt svårt för att be. Det kommer vara tungt för dem att be. Som Allah säger i surat al-Baqara: wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Att bönen är någonting svårt eller tungt förutom för de som ber med inlevelse. Det är de som ber med inlevelse och njuter av att be och vet det här som jag sa, att de står inför Allah. För de är det lätt att be. De vaknar lätt till fajr. De har lätt att komma ihåg sina böner. Men för de som är svaga i sin iman, som bara ber slarvigt, för dem kommer det bli svårt att be. Och här förstår vi också en annan punkt som Ibn Uthaymin och andra lärare nämner. Allah Ta'ala säger att bönen hindrar från synder och skamlösa gärningar. Den som ber kommer sluta synda. Många ungdomar säger: nej, jag ska sluta synda, sen ska jag börja be. Är det rätt? Nej. Börja be och inshallah du kommer sluta synda. Okej? Men vissa muslimer, de ber 5 gånger om dagen och syndar samtidigt. Och Allah säger i Koranen att bönen hindrar från synder och skamlösa gärningar. Hur går det ihop? De här personerna har inte blivit hindrade från att göra skamlösa gärningar. Trots det att de ber. Vad är problemet? Vad är haken? De ber inte som de borde. De ber inte med inlevelse. Om de ber en riktiga böner till Allah med inlevelse och ångrar sig för sina synder, så kommer de att skämmas att efter bönen gå tillbaka och synda. Så problemet är inte i att bönen inte hindrar från synder och skamlösa gärningar, utan problemet är att vi ber slarvigt. Vi ber inte som vi borde be. Och då kommer en viktig fråga som alltid kommer. Hur kan man få inlevelse i bönen? Hur kan man få inlevelse i bönen? Det finns några punkter vi tänkte nämna som inshallah hjälper människan att få inlevelse i bönen. Den första är att muslimen som ber vet att han står framför Allah subhanahu wa ta'ala. Vet att han står inför Allah azza wa jall. Och det här är något väldigt viktigt. Att känna till Allahs storhet. Allahs, att han är fullständig, perfekt ur alla aspekter. Och att Allah ta'ala är störst, vackrast. Och som vi vet i hadithen att när Allah azza wa jall på domedagen visar en del av sitt skenben, så kommer alla vilja gå ner i sujud. Alla kommer vilja gå ner i sujud. Då de förstår Allah ta'alas storhet. Och den högsta belöningen i paradiset är? Vad? Ha? Vad är den högsta belöningen i Jannah? Att se Allah subhanahu wa ta'ala. Man får så mycket gott i paradiset. Men när man får se Allah glömmer man bort allting annat. Så vi ska vara så som profeten sa alaihissalam. Vi ska dyrka Allah som att vi såg honom. Jag tänkte själv, hur skulle du stå om du nu står framför Allah på domedagen? Ska du stå och kolla till höger och vänster och klia på dig? Ja? Nej. Eller hur? Du ska stå ödmjukt med huvudet ner. Eller hur? Och det är så vi också måste stå. Att varenda bön ska vi tänka att vi står inför Allah subhanahu wa ta'ala. El azim. Den magnifika, den perfekta, den stora. Och att en annan sak som hjälper till är också att känna till den stora belöningen som finns i att be perfekt. När man vet det här att en person som ber bra blir förlåten för sina synder. Om du ber en perfekt bön, du gör bra wudu, en perfekt bön, inshallah du går därifrån syndfri. Och profeten Muhammad a.s. har berättat att en person kan göra salah och gå och lämna bönen med en tiondels belöning. Eller en femtedels belöning, en sjundedels belöning, en sjättedels belöning och så vidare. Yani vissa lämnar bönen med full belöning, 100%. Andra lämnar bönen med 10%. Yani belöningen skiljer sig från människa till människa, beroende på hur mycket inlevelse han har bett. Och hur mycket han har följt profeten Muhammad a.s. i sin bön. Och också känna till faran i att be slarvigt. Det kom en gång in en man i profetens moské a.s. Och han bad slarvigt. Han bad snabbt. Allahu akbar, Allahu akbar. Snabbt. Vad sa profeten Muhammed till honom? Han sa, gå tillbaka och be. Du har inte bett. Den här bönen är ogiltig. En av sahaba såg en man be slarvigt. I rukå och sujud. Han bad, Allahu akbar, Allahu akbar. Snabbt. Och han sa, om den här personen dör i det här tillståndet, så kommer han att återuppstå på en annan religion än Muhammeds religion. Det här är inte våran salat. Det är inte så här muslimer ber. Så det är väldigt farligt att be slarvigt. Att kolla till höger och vänster och sånt. Och vet att, som profeten Muhammed sa, shaitan stjäl din belöning när du står och kollar till höger och vänster. Du förlorar belöning. Inte för att shaitan får någon belöning, men den tas bort från dig. Och shaitan blir glad. Så man ska be med fokus, med koncentration, med ödmjukhet. En av de saker som också hjälper människan att be med inlevelse är att man tänker på vad man säger för någonting. Och det här är också många som brister i. Att du förstår vad du säger. När du börjar. Allahu Akbar. Vad betyder Allahu Akbar? Ja? Vad betyder det? Varenda gång du säger det ska du tänka på det. Allahu Akbar. Allah är störst. Störst. Större än allting. La tudrikuhu al-absar. Som Allah säger. Synen kan inte omfatta honom. Kan vi se hela universum? Samtidigt. Nej. Allah är större än universum. Eller hur? Och vissa av salaf de sa, om Allah lägger hela skapelsen i sin hand, i hela alla himlarna och alla planeter, rymden, allting. De sju himlarna. Ni vet, jorden, universum, galaxerna. Det här är ingenting. Sen finns det sju himlar, sex himlar till över detta. Och jorden i universum är som ett sandkorn i öknen. Vi är ingenting. Om Allah lägger hela skapelsen i sin hand, så kommer det vara som att vi eller en av oss lägger ett senapsfrö i sin hand. Ja? Vi är ingenting. Hela skapelsen, alltså hela, alla sju himlarna och jorden, allting. Om alla lägger det i sin hand, så är det som att en av oss lägger ett litet korn i sin hand. Ett senapskorn. Och det är som en prick ungefär. En prick med en penna. Så Allahu Akbar. Allah är störst. Det är det man ska tänka på. Profeten alaihi salam, han sa också, Allah har tillåtit mig att berätta om änglarna som bär hans tron. Han sa, avståndet mellan öronsnibben, alltså på änglarna som bär Allahs tron, avståndet på öronsnibben och axeln skulle ta 700 år för en fågel att flyga. Ja? Det här är änglarna som bär Allahs tron. Allahs tron är större och Allah är större. Det här ska man tänka på, Allahu Akbar. Förstår ni? Och också när man läser Fatiha. Vad betyder Fatiha? Hur kan man ha inlevelse i salan när man bara står och läser någonting utan att veta vad man läser? Utan att tänka på och reflektera över vad man läser. Vad betyder Maliki och Middin? Den här ayen borde få alla att skaka till. Allah är ägaren av domedagen, konungen på domedagen. Genom varje människa ska frågas på domedagen för det han har gjort. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Endast dig dyrkar vi och endast dig, din hjälp söker vi. Vad är det man ber om i Fatiha? Vi ber om en enda sak i Fatiha, varenda dag. Vi ber 5 gånger om dagen och läser Fatiha minst 17 gånger om dagen. Vad är det man ber om? Ha? Vägledning. Ihdina sirat al-mustaqim. Många vet inte ens om det. De bara läser utan att ens veta vad de läser för någonting. Man måste be med inlevelse. Förstå vad man läser. När man gör ruku, subhana rabbil azim. Förstå vad det betyder. Subhana rabbil a'la. Upphöjdar Allah, den högsta. Förstår de här sakerna? Det hjälper människan att få inlevelse i bönen. En annan sak som hjälper är det som profeten alaihi wasallam gav som råd till sahaba. Då han sa, وصلي صلاة المودع. Och be som att det vore en avskedsbön. Yani din sista bön. Och sätt er själva i den situationen att ni får 5 minuter kvar att leva. Sen ska ni dö, lämna den här jorden. Och ni ska göra salat. Hur skulle ni göra den här salat? Skulle ni stå och kolla till höger och vänster? Ja? Man skulle be med riktig inlevelse, eller hur? Din sista bön och sen du dör. Kom aldrig mer att be. Du skulle be om förlåtelse, om paradiset, eller hur? Och det är så här vi borde be varenda bön. En annan sak som hjälper människan att be med inlevelse är att avlägsna allting som distraherar. Det kan vara kläder, det kan vara någonting i omgivningen. Det kan vara någonting i människans tillstånd. Till exempel profeten alaihi salam bad en gång med en kamis, ett klädesplagg som hade märken, en slags, vad heter det, brodyr på kläderna. Och han sa till hans fru efter bönen, ge bort den här. Den distraherade mig i bönen. Det är de här små grejerna. En gång fanns det också någon slags gardin med mönster på som distraherade honom. Han sa också samma sak, ge bort den. Eller han, de rev sönder den, Allah. Och gjorde kuddar av den. Yani, ta bort det som distraherar. Försök be på en matta som bara har en färg. Väggen framför dig är vit till exempel. Ha inte någonting på tv eller radio. Eller stäng av mobilen. Ha inte små barn som springer och gråter i omgivningen. Men tänk på alla de här sakerna. Det kommer att göra så att du ber med bättre inlevelse. Och samma sak personens tillstånd. Profeten Muhammad alaihissalam förbjöd också att man ber när man är nödig. Man vill gå på toaletten. Eller när maten är serverad. Varför?
Ja? Ingen koncentration.
Precis, ingen koncentration. Du står och tänker på de här sakerna. Att jag vill gå på toaletten hela salat. Är det bra? Nej. Eller jag är så hungrig och maten står på bordet och det luktar så gott. Nej, det går inte. Ät först och be sen. Gå på toaletten först, gör wudu och be sen. Okej? Okay? Så det här ska man tänka på. En annan sak som också nämns i tafsir är att man ska kolla ner på platsen där man gör sujud när man ber. Det här hjälper dig att be mer ödmjukt med inlevelse. Att du kollar på platsen där du gör sujud. Om man kollar bara upp eller rakt fram om det finns ett behov. Som att kolla vad imamen gör för någonting. Eller det finns ett barn, man kanske vill kolla vad barnet gör för någonting. Att det inte far illa och så vidare. Men generellt så kollar man på platsen där man gör sujud. Också att variera det man läser. Att inte alltid läsa Al-Fatiha och sen Qul huwa Allahu Ahad. Varenda salat. Salat blir enformig, eller hur? Utan man ska variera. Byt sura. Läs en kort sura, en lång sura. Läs en ayah. Blanda det du läser. Det kommer ge mera liv till din bön. Annars blir det bara enformigt. Och när man läser ska man också läsa lugnt. Många läser jättesnabbt. De gör en raka på kanske en halv minut, 40 sekunder. Det går inte. Läs lugnt. Vet ni hur profeten Muhammed läste? Alayhisalam. Han läste, som Allah Ta'ala säger, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ. Att man ska recitera Koranen lugnt. Och klart och tydligt. Uttala varje bokstav. Och man beskrev profetens bön, alayhisalam, när han läste Fatiha. Att han drog ut på varje vokal. Och stannade upp lite grann innan nästa ayah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Stanna upp några sekunder och läs. Inte, man kan läsa ihop. Men det som är sunna är att man gör ett litet mellanrum mellan varje ayah. Och att man drar ut på vokalerna. Och samma sak adhkar. Inte jättesnabbt. Etahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Så du vet inte ens vad du säger för någonting. Läs lugnt. Försök reflektera över vad du säger för någonting. En annan sak som hjälper om man blir distraherad i bönen är att söka skydd hos Allah från shaitan. Det kom en av sahaba till profeten Muhammad a.s. och han sa, ja Rasulullah, shaitan kommer och förstör min bön. Jag vet inte om det är hur många rakar jag ber eller vilken ayah jag läser och så vidare. Han blandar ihop för mig. Och då så sa profeten a.s. det här är en shaitan som heter Khinzab. Eller Khanzab. Och om du känner av hans närvaro så sök skydd hos Allah. Säg a'udhu billahi mina shaitani rajim. Och spotta torrt tre gånger över vänster axel. Och mannen sa, jag gjorde detta och det försvann. Innan han försvann från mig. För shaitan är väldigt mån om att förstöra våran salat. Så om ni känner av hans närvaro så sök skydd hos Allah från honom. Också att man känner till att det närmaste vi kommer till Allah är i sujud. När vi har ansiktet i marken. Det närmaste en människa kan komma till Allah i det här livet är när man gör sujud. Du ödmjukar dig själv. Du lägger det bästa som du har. Det ädlaste du har, ditt ansikte. På det lägsta som finns. Och det är marken. Ödmjukar dig själv inför Allah subhanahu wa ta'ala. För att Allah förtjänar att dyrkas. Allah har beordrat med detta. Du är närmast Allah i detta tillstånd. Så be Allah om vad du vill när du gör sujud. Och den som läser om hur sahaba bad kommer att förvånas. Det finns vissa berättelser om vissa sahaba som bad och stod så still att fåglarna trodde de var en kvist eller en stubbe, en stam av ett träd. Fåglarna kom och satte sig på dem. För att de stod så still i salat. Kan ni tänka er? Ja? En annan man från Salaf stod och bad. Och en del av moskén, taket ramlade ner. Och folk samlades där bak och blev kaos. Och efter salat han sa, vad har hänt? Han var inte ens medveten om vad som hände. Två andra sahaba, de var ute på krig. Och en sahabi, han bad frivillig nattbön. Inte obligatorisk bön, frivillig bön på natten. Och under bönen blev han skjuten av fiende med pilar i benet. I bönen. Frivillig bön. Han skulle kunna säga, jag avbryter bönen, eller hur? Jag är skjuten. Men han fortsatte be och blödde. Tills det att hans kompis vaknade upp. Och frågade honom sen, varför avbröt du inte bönen? Han sa, jag njöt av en sura, jag vill inte avbryta den. Jag njöt av den här suran. Jag vill inte avbryta den. Jag ville fullborda bönen. Så det här inlever sig i salat. Man njuter av bönen. Det är så man ska vara. Inte känna att det är tungt, det är jobbigt och när det är slut. Utan man ska njuta av bönen. Så det här är första egenskapen. Att de ber med khushu', med inlevelse, ödmjukhet. Vad är den andra egenskapen? وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. De som vänder sig bort från lagu. Och lagu betyder synder, det kan betyda kyrk. Men generellt Allah, det betyder dåligt tal, onödigt tal, smutsigt tal, skitsnack. De sysslar inte med sånt. De är mu'aridun. Som Ibn Abbas, han sa al-batil. Al-lagho al-batil. Det är det som är falskt, det som är dåligt. De bryr sig inte om sådana saker. Som Allah också säger i surat al-Furqan. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Om de går förbi folk som pratar onödigt, så går de förbi ärade. De förnedrar sig inte genom att beblanda sig med dessa människor. Och det här är ju vanligt då, eller hur? Att ungdomar och vuxna ständigt pratar om onödiga saker. Eller hur? Ibland är det inte ens onödigt, ibland är det överonödigt. Alltså det är synd. Och då ska man ju också vända sig bort från detta. Utan al-mu'min vet att tungan är det som styr och kontrollerar människan. Så som profeten alaihissalam, han sa till Mu'adh ibn Jabal, då han visade honom vägen till godhet, vägen till paradiset, vad han ska göra för någonting. Och så sa han på slutet, ska jag inte berätta för dig vad som styr allt detta? Alla goda gärningar, vad är det som styr? Han sa, jo, ya Rasulullah. Och då så pekade profeten alaihissalam på sin tunga och han sa, hadha, den här tungan är den som styr allting. Så Mu'adh blev förvånad, han sa, ya Rasulullah. Och då ska folk kasta sig i elden på grund av att det de säger. Så profeten alaihissalam blev förvånad. Han sa, thaqalat ka ummuk. Kastas folk på deras ansikten i elden på grund av någonting annat än det som deras tungor har gjort. Genom tungan kontrollerar allting. Om du kan kontrollera ditt tal, kommer du kunna kontrollera ditt hjärta, vilket leder till att din iman blir bra. Och tvärtom, dåligt snack leder till dålig iman. Dåligt hjärta, sjukt hjärta. Man ska tänka på detta, vad man säger för någonting. Och kontrollera sin tunga. Och sen säger Allah nästa egenskap. وَالَّذِينَ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ. Och de som betalar zakat. Och det betyder ordagrant, de som gör zakat. Och zakat, eller man säger här, kan betyda två saker. Det kan betyda att man skänker pengar till fattiga, till behövande, vilket är någonting bra. Då gör man gott mot folk. Som Sa'di säger. Den första egenskapen. Det gör man gott mot Allah. När man ber med inlevelse. När du skänker pengar till fattiga. Då gör du gott mot människor. Och en mu'min, han är så. Han gör gott mot sina medmänniskor. Och mot sin skapare. Zakat kan också betyda en annan sak. Och det är att rena sig själv. Från synder. Från kyrk. Från dåliga egenskaper. Som Allah säger i Koranen, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Att de som rena själen kommer att få framgång. Alltså rena själen från ont, från dåliga saker, dåliga egenskaper. Så zakat kan här betyda två saker. Och Ibn Kathir, han säger, det finns ingen motsägelse, de kan betyda båda. Han hjälper fattiga och han renar sin själ från dåliga egenskaper. Och sen säger Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Och de som aktar eller skyddar sin blygd, alltså sina könsorgan, och de som håller sina begär i styr och inte ger fritt utlopp åt sin lust med någon annan än sina hustrur eller de som deras högra hand besitter, ingen klander kan då riktas mot dem, men de som går alltså längre än detta är syndare, de som då gör orätt. Så här nämner Allah en viktig egenskap hos de troende. Att de aktar och skyddar sina könsorgan, både män och kvinnor, från att använda dem i haram. De gör inte zina. Och som Ibn Kathir, han säger, de gör inte zina eller homosexualitet. De begår ingen sån här synd med sina könsorgan. Och Sa'di, han nämner de undviker zina och allting som leder till zina. Som till exempel att kolla på haram, att röra haram och liknande saker. För Allah har sagt i Koranen, vi ska inte närma oss zina. Inte bara gör inte zina, alltså otukt. Vi ska inte ens närma oss zina. För det finns saker som leder till zina. Eller hur? En främmande man hoppar inte med en främmande kvinna direkt i sängen. Det måste hända någonting före. Okej? Okay? Så det här är en väldigt viktig egenskap då, att de gör inte zina. De har inte pojkvänner, flickvänner, går inte och ligger med folk, utan endast de är endast med dem som är halal, det vill säga deras fruar, eller också Allah ta'ala nämner här det som högerhanden äger, och det är slavinnor, alltså krigsslavinnor, vilket inte finns kvar idag, men det fanns förr i tiden. Att om en man ägde en slavinna så var hon halal för honom. Men igen, idag en man får bara vara med sin fru eller sina fruar och ingenting annat. Och Allah säger för man ibtagha wara adalik, att de som söker någonting utöver det, de som går över gränsen, alltså från halal till haram, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, det är de som har gjort orätt, det är de som har gått över gränsen. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala vad som är halal för människorna. Och det är att man har en partner, en fru eller en slavinna och så vidare. Och vissa av ulema har den här ayan, den här versen, som bevis på att det inte är halal att onanera, att det är förbjudet för både män och kvinnor. För Allah nämner vad som är halal, och det är ens fru eller en slavinna. Och den som använder sina könsorgan i annat än detta har gått över gränsen, har gjort vulm och klandras för det de har gjort. Så många lärde har den här versen som bevis på att det är förbjudet att onanera. Men då är självklart att en person gör det på sig själv, men att man gör det på sin fru eller tvärtom är någonting som de lärde säger är okej. Och de lärde nämner också det här med att profeten alaihi salam sa till ungdomarna, gifter. Ja ma'ashara shabab min istata' minkum al-ba' falyatazawwaj. Ungdomar, ni som kan, gifter. Faman lam yastati' fa'alayhi bis-sawm. Och den som inte kan ska fasta. Det kommer att hjälpa honom att sänka blicken. Och här säger de lärde, han sa inte till ungdomar, ni som inte kan gifta er, ni kan gå och göra någonting hemma själva, utan han sa ni ska fasta. Och det finns många argument. Men de vissa lärda säger att, som Ibn Abbas och andra, att om en person står inför att göra zina, valet mellan zina och att onanera, så är det självklart bättre att onanera. Förstår ni? Och vissa andra, som Imam Ahmed, har sagt att det är tillåtet om man är rädd för att man kan bli sjuk, om för mycket vätskor samlas i kroppen och så vidare. Men generellt, de säger en person som är gift behöver inte göra det, och en person som inte är gift ska gifta sig och så vidare. Inshallah, alla underlättar. Och här förbjöd då Allah zina. Och tänk på att Allah först förbjöd att man talar dåligt, eller hur? Och här förbjuder Allah zina, att man begår otukt. Och profeten Muhammad alaihissalam, han sa, den som kan garantera eller skydda det som är mellan kinden och det som är mellan benen, kan jag garantera paradiset. Den som kan skydda eller garantera det som är mellan kinderna, det vill säga tungan, och det som är mellan benen, kan jag garantera paradiset. Eller den som inte använder sitt tal till haram, till kyrk, till smutskasta, baktala, till att ljuga och så vidare, han kan garantera sin tunga, skydda sin tunga från detta haram, och skydda sitt könsorgan från haram. Han är garanterad paradiset. Är det inte bra? Ja? Det är bra, eller hur? Subhanallah. Kan du garantera dessa två, inshallah, så har du paradiset. Och det finns mycket stor synd och straff i att begå zina, otukt. Och det här är väldigt angeläget att tala om, för det är vanligt i dagens samhälle. Och inshallah, vi ska också prata om det i andra lektionen, om de stora synderna. Men vi vill bara säga att det är väldigt vanligt. Samhället uppmuntrar till att vara otrogen. Det finns nu hemsidor för de som vill vara otrogna, eller hur? Och det uppmuntras, som säger, det ger krydda till ditt förhållande. Och såna äckliga saker. Hatalahumullah. Om Allah förbannar dem. Vad är det här för någonting? Och alla har pojkvän och flickvän, och vissa har båda två. Audhubillah, vad är det här för samhälle vi lever i? Det stod i någon tidning nu häromdagen. Medium, standard är att en kvinna har haft 11 stycken partner när hon går i skolan. Vad är det här för någonting? Audhubillah. Det är sjukt samhälle, Allah. Och profeten Muhammad a.s. han sa att om folk begår mycket zina och använder ränta, så har de förtjänat Allahs straff. Yani straffet kommer till den staden och byn där man begår mycket av dessa synder. Och han sa att om folk börjar begå zina, så kommer Allah straffa dem med sjukdomar som aldrig tidigare har skådats. Med pesten och med död. Subhanallah. Sjukdomar och död. Får det er att tänka på någon sjukdom? Ha? AIDS, eller hur?
HIV,
allt möjligt. Så det är straff från Allah subhanahu wa ta'ala. Och säger nästan, alhamdulillah att det här finns. Tänk om det inte skulle finnas HIV. Folk skulle vara ännu värre, eller hur? Det här håller folk lite tillbaka, de är rädda. Men om det inte skulle finnas, ni skulle se ännu värre saker. Så Allah måste ha. Men alhamdulillah, islam har botemedlet mot HIV, eller hur? Ja? Den som följer islam och håller sig till sin fru kommer aldrig att få någon HIV, eller hur? Så alhamdulillah, islam har kommit med botemedlet. Och zina har också hårda straff i detta liv och i nästa liv. Och från de här straffen i det här livet är att om en person är med en tjej som inte är halal och han aldrig har varit gift, så ska han piskas 100 gånger. Eller hon ska piskas 100 gånger. Tayyib. För straffen gäller båda. Och om man har varit gift eller är gift, så ska man stenas till döds. Och det här visar hur mycket Allah hatar den här synden. Genom att en person får dödsstraff är en sak. Men att stenas till döds, det är mycket smärta, eller hur? Och Ibn Uthaymin, han säger att kanske visheten är att så som de njöt med hela kroppen i haram, straffas de också med hela kroppen. Eller hur? Stenarna kommer på hela kroppen. Förstår ni? Allahu alam. Men det visar hur mycket Allah hatar den här synden. Så det är väldigt allvarligt. Och i nästa liv, profeten Muhammad a.s. han sa att 2 änglar kom och tog honom runt i Al-Barzakh. Han fick se de som väntar på domedagen. Och han sa, vi kom till en, han hörde folk skrika från helvetet. Han sa, jag har aldrig hört folk skrika alltså, liknande sätt. Och han sa, vi kom till en någonting som liknade en ugn. Jag vet inte om ni har sett såna här ugnar som finns i Asien som ser ut som lite ballongformad. Ja. Och elden kommer nerifrån. Han sa, det fanns en sån där stor eld med en liten öppning och det var flammor längst ner. Och i den, från den kom en doft som luktade ruttet. Unkelt, som rutten toalett, sa han. Och i den fanns nakna män och kvinnor. Och flammorna gjorde att de flög upp mot öppningen. Och sen åkte de ner igen och de skrek. Och det luktade äckligt. Han sa, vilka är dessa, till änglarna? Och de sa, det är männen och kvinnorna som gör zina. Förstår ni? Det här är straffet i nästa liv. Och sen Allah har dem straffet i helvetet, vad det är för någonting. Det här är de som väntar på domedagen. Må Allah skydda oss. Till skillnad från de som är kyska. Och kanske många inte ens vet vad ordet kysk betyder. Eller hur? Det kommer snart suddas bort från svenska ordlistan kanske. Kyskhet är att man endast är med sin partner. Ja? Man begår inte zina. Okej? Okay? Man har inte massa partners och man är inte med främmande män. Utan man är med sin man. Eller då om det är en man med sin fru. Och så vidare. Så kyskhet finns det mycket belöning för i islam. Profeten Muhammad a.s. han sa att det finns 7 sorters människor som alla kommer att skugga under sin tron på domedagen. Eller under sin skugga. Och det är under hans tron på domedagen. Och det finns ingen annan skugga än hans skugga på domedagen. Vilka är dessa 7 sorters människor? Han nämnde en av dem. Han sa, en man som blir närmad av en kvinna som har status och är vacker. Alltså hon vill göra otukt med honom, zina. Och han säger, nej, jag är rädd för Allah. Han får den här belöningen på domedagen. Han tackar nej till den här kvinnan, för han är rädd för Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är mycket, mycket stor belöning i att avstå från att göra haram. Och profeten Muhammad a.s. han sa till ungdomarna i Quraysh. Han sa, ja, shabab i Quraysh, ihfadu furujakum, la taznu ala man hafidha farjahu falahul jannah. Han sa, ungdomar, akta era könsorgan. Gör inte zina. Den som skyddar sitt könsorgan kommer att få paradiset. I belöningen för att inte göra zina är paradiset. Och han sa samma sak till kvinnorna. Han sa, om kvinnan ber hennes 5 böner, fastar hennes månad och skyddar hennes könsorgan och lyder hennes man, kommer hon att få välja i vilken av paradisets dörrar hon vill gå in. Fyra egenskaper. Hon ber hennes böner, hon fastar ramadan, hon aktar sitt könsorgan och lyder hennes man, får välja vilken dörr från paradiset hon vill. Väldigt lätt för kvinnan att komma till Jannah, eller hur? Om hon följer dessa vackra råd från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så lösningen är att man ska inte göra zina, aldrig. Och det spelar ingen roll om majoriteten av folk gör det. Det spelar ingen roll om folk säger hur kan ni vara utan och hur och så vidare. Och ni vet ju själva att ibland i Sverige tjejer och killar klandras om de inte har haft en partner när de är 15-16, eller hur? De ses som efterblivna nästan, eller hur? Men man ska inte bry sig om vad folk säger. Och alla vet i slutändan att det som killar tycker om är de här rena tjejerna, eller hur? Som är oskulder, eller hur? När man ska gifta sig, vill ni ha en tjej som är oskuld eller en tjej som har varit med 15 killar? Ni vet ju själva svaret. Och samma sak kvinnan. Vill hon ha någon kille som har haft massa flickvänner eller en kille som inte har haft någon flickvän? Eller hur? Så lösningen är att man gifter sig. Halal. Det blir halal inshallah, det blir baraka. Och sen säger Allah i nästa egenskap: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Och de som troget följer sina allmänt förtroende uppdrag och uppfyller sina löften eller avtal. De troende följer sina uppdrag, sina förtroenden, och uppfyller sina löften och avtal. Och det här är väldigt viktigt. Vi har förtroende uppdrag från Allah subhanahu wa ta'ala. Ett förtroende, och det är att vi gör våra böner. Vi fastar ramadan, vi betalar zakat. Det här måste vi uppfylla. Och vi har också ett förtroendeuppdrag mot människor. Till exempel folk kanske har anförtrott dig pengar. Eller en hemlighet. Då måste du bevara den. Det är haram att sprida hemligheter. Om någon säger ta hand om de här 1000 kronorna tills jag kommer tillbaka från semestern, då får du inte använda dem. Det är inte tillåtet. Du är skyldig att ge tillbaka dem. Och Allah Ta'ala har sagt i Koranen: Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah beordrar er att betala tillbaka al-amanat, det som ni har anförtrotts, till dess folk. Och ni känner till det här kända berättelsen från Sira, när profeten Muhammad a.s. blev förföljd i Mekka och förtryckt, och de ville döda honom. Men han var känd som al-amin, den pålitliga. Och folk hade anförtrott honom rikedomar. Som var icke-muslimer, som var emot honom. När han skulle fly och utvandra från Mekka till Medina, så lämnade han dessa saker hos Ali och sa: ge dem till dess folk. Han sa inte: nej, de är kuffar, de krigar mot islam, det är halal att ta deras pengar. Utan han gav tillbaka dem. Han gav tillbaka det han hade anförtrotts. Och det är så en muslim ska vara, han ska vara ärlig. Och också det här med att hålla sina löften och sina avtal. Awfobil uqud. Muslimer sviker inte löften och avtal. Bryter inte pakter med folk, utan håller sina avtal. Förstår ni? Och profeten Muhammad a.s. han sa i en hadith att hycklaren har tre egenskaper. Om han talar så ljuger han. Om han lovar så sviker han. Och om han förtros så bedrar han. Det här är en munafiq. En hycklares egenskaper. Han ljuger, han sviker och han bedrar. Så en muslim gör inte dessa tre saker, utan han är ärlig. Han håller vad han lovar. Och han håller de löften han har ingått. Och de avtal han har ingått. Förstår ni? Och sen säger Allah: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Och de som slår vakt om bönen, de som är noga och måna om sina fem dagliga böner. De ber dem på dess tid. De utför dem som man ska. Dess pelare, dess villkor och så vidare. De gör bönen som man ska. Och Ibn Kathir han säger: Allah Ta'ala öppnade och började nämna dessa goda egenskaper. Vad var den första goda egenskapen? Att de ber med ödmjukhet, eller hur? Han började med bönen och avslutade med bönen. Det här är den sista egenskapen. Den första egenskapen av som troende är att de ber med inlevelse. Och den sista att de är måna om sin bön. De ber den på dess tid som den ska utföras. Och Sa'di säger att de här två måste vara tillsammans. En person kan inte vara mån om sin bön samtidigt som han inte ber med inlevelse. Och han kan inte heller be med inlevelse om han ber efter det att tiden har gått ut. Om han är slarvig med bönen. Så de hänger ihop de här två. Så det här är en väldigt viktig egenskap. Och det här att alla började med bönen och avslutade med bönen visar hur hög status bönen har i islam. Och profeten Muhammad alaihissalam, han sa: "Wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah." Vet att den bästa av era gärningar är bönen. Det viktigaste är bönen i islam. Efter att man har sagt la ilaha illallah Muhammad rasulullah, så måste man be sina 5 dagliga böner. Och man kan inte leka med bönen. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa att den som lämnar bönen har begått kufr och kyrk, otro, avgudadyrkan. Så man får aldrig lämna bönen under någon som helst omständighet. Det är inte tillåtet. Förutom kvinnorna som har deras period. Eller någon som förlorar förståndet, en annan sak. Men annars så måste man be sina 5 dagliga böner. Och profeten alaihissalam, han sa: "Wa amuduha as-salah." Att islams pelare är bönen. Är ni den som håller upp religionen? Ni vet ett tält som står på en pelare i mitten. Ett indiantält eller liknande. Vad händer om du fäller pelaren? Det rasar. Och samma sak med islam. Om du tar bort salah, vad händer med islam? Det rasar. Så det finns ingen islam för den som inte ber. Kom ihåg detta. Och profeten alaihissalam frågades också: vilken gärning är mest älskad till Allah? Och då så sa han: as-salatu ala waqtiha. Att du ber bönen på dess tid. Man ber bönen på dess tid. Yani man ber fajr innan det går ut, dhuhr innan det asr kommer, asr innan maghrib, och maghrib innan isha, och isha innan halva natten. Och sen säger Allah, vad är belöningen för dessa, de som uppfyller dessa egenskaper? Ulaika humul warithun alladhina yarithun al-firdaws hum fiha khalidun. De är arvtagarna. De ska få al-firdaws, paradiset, i arv, och där ska de vara för evigt. Yani de som har dessa egenskaper som vi nämnde får ärva paradiset al-firdaws. Och där ska de vara för evigt. Vad är Firdaus för någonting? En kvinna som heter Haritha, radiyallahu anha, kom till profeten Muhammad alaihissalam. Och hon sa: ja Rasulullah, kan du inte berätta för mig om Haritha, min son? Och han dog som martyr i slaget av Badr. Han blev skjuten av pilar. Och hon sa: om han är i paradiset så har jag tålamod. Men om det är någonting annat så kommer jag att försöka kämpa emot att kriga, att gråta. Jag kommer vara ledsen igen. Och då så sa profeten alaihissalam: ya al haritha, innaha jinan fil janna, wa inna ibnik asab al firdaus al a'la. Han sa: ya al haritha, paradiset är flera paradis, jinan plural, och din son, han fick det högsta firdaus, i det högsta paradiset, i Al-Firdaus. Och denna hadith finns i Bukhari. Så det högsta paradiset är Al-Firdaus. Så som det också nämns i Bukhari och Muslim, att profeten Muhammad alaihissalam, han sa: om ni ber Allah om paradiset, så be då om Al-Firdaus. För det är det högsta paradiset, det mellersta paradiset. Och från det rinner paradisets floder ut. Och över det så är Arshur Rahman, Allahs tron. Så det högsta och bästa paradiset är Al-Firdaus. Det finns många paradis. Och högsta Jannah är Al-Firdaus. Och vad finns där? Floderna från paradiset rinner ut därifrån. Och dess tak är Allahs tron. Yani de människor som är närmast till Allah är de som får vara i det här paradiset. Må Allah göra oss från dem. Allah säger här de som får ärva paradiset. Och det här har nämnts i många liknande verser. Allah säger till exempel: "Wa tilka al-janna allati urithtumuha bima kuntum ta'malun." Det där paradiset som ni kommer att få ärva för de gärningar som ni har gjort. Allah säger också: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Det där paradiset som vi ska låta våra slavar ärva, de som var gudsfruktiga. Och det nämndes från sahaba och tabi'in att de sa, det finns ingen människa förutom att han har en plats i paradiset och en plats i helvetet. Lyssna på det här. Det finns ingen människa förutom att han har en plats i paradiset och en plats i helvetet. Så om personen dör och går till helvetet, så kommer folket av paradiset att få hans plats. Är ni till och med kuffar har en avsedd plats för dem i paradiset. Förstår ni? Varenda människa som lever på jorden. Nu 7 miljarder. Alla dessa 7 miljarder har en plats i Jannah. Men på villkor av att de blir muslimer och dyrkar Allah. Om de inte gör det och dör som kuffar, som icke muslimer, och dyrkar andra än Allah, vad händer? Han går till helvetet och muslimerna får ta hans plats. De får ta, de får då mera paradis. Istället för ett kanske han får 2 eller 3 eller 4. Så det finns mycket, mycket belöning i paradiset. Och sen säger Allah i sista versen då, eller sista delen av versen, hon fiha khalidun, att de kommer att vara i detta paradis för evigt. Utan slut. Det kommer inte att avbrytas. Som Allah också säger, ata'an ghayra majdud, att paradiset är en gåva utan slut. Allah säger också, inna hadha rizquna ma lahu min nafad, detta ska ni försörjas med och aldrig ta det slut. Och Allah säger också, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq, att det som finns hos er försvinner, men det som finns hos Allah finns kvar. Ja? Det här livet är kort, eller hur? Det kommer försvinna. Kullu man 'alayha fan. Allt på dunya kommer att försvinna och förgöras. Och det enda som finns kvar är paradiset. Eller hur? Så vad är det man ska sträva efter? Är det det här livet? Ja? Wallahi, om du äger hela jorden och inte får gå till paradiset, så är du en förlorare. Eller hur? Men om du lämnar det här livet som fattigaste människan och får gå till Jannah, så är du den största vinnaren, eller hur? Kom ihåg det. Och man ska inte lura sig av de som äger mycket, de som har fått mycket pengar och så kallad framgång. Om de inte är muslimer, så har de förlorat. De kommer brinna i helvetet i all evighet. Och profeten Muhammed berättade att de här människorna, han sa att man kommer hämta den lyckligaste människan, eller den som hade det mest, den som det var typ rikast på jorden. Han var frisk och rik och hade allting på jorden. Den människan som har levt, vad kan man säga, haft det mest yani, världsliga saker. Tayyib. Och han är kafir. Allah kommer hämta honom på domedagen och doppa honom i helvetet. Bara doppa honom i helvetet. Och kommer sen och fråga honom, har du njutit någon gång? Vad säger mannen? Nej, wallahi, jag har aldrig njutit. Allt det här han har levt i det här livet, allting gott han har haft, allting bara glöms bort direkt så fort han får se helvetet och känna av helvetet. Och man kommer hämta den fattigaste personen, den personen som hade de svåraste prövningarna i det här livet, mest motgångar, och han kommer att tas in i paradiset. Och Allah kommer fråga, har du lidit någon gång? Och mannen kommer säga, nej wallahi, jag har aldrig lidit. Men han glömmer bort allting. Så låt oss vara slavar till Allah och kämpa efter nästa liv. Och inte vara slavar till det här livet. För det här livet försvinner. Och det enda som finns kvar är det som finns hos Allah. Och det som finns hos Allah är för evigt. Förstår ni? För evigt. Inte 1000 år, 2000 år. Inte miljarder år. Det finns ingen gräns. För evigt. Och det här livet är vad? 60-70 år. Ja. Så tänk på det. Sträv efter nästa liv. Och måla göra oss från de som får ärva paradiset och vara där för evigt. Och göra oss bland de som uppfyller dessa goda och vackra egenskaper. Och akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.